en podcast från Aftonbladet.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky says 10 million people are without power after the latest wave of Russian strike.
It's still dark and now it's getting extremely cold. The first snow of winter started yesterday and it is very cold and frigid.
Ja, den första snön har fallit även över Ukraina. Och under helgen blev runt 10 miljoner ukrainare utan el och vatten efter ryska attacker på energisystemen. Hittills har runt 14 miljoner ukrainare flytt kriget och antalet beräknas öka allt medan snöflingorna faller. Lider, ja det gör såklart även soldaterna. Blöta uniformer, kyla, lerig terräng med kärle och snö och väder gör livet på fältet ännu tuffare än innan. Och kallare det kommer att bli. Idag i Aftonbladet Daily ska vi prata om vintern och hur den påverkar Ukraina-kriget. Hur tufft blir det för soldaterna på fältet? Och om vi ser till historien så har ju vintern också kunnat utnyttjas i krig. Kommer någon av sidorna att göra det i Ukraina-kriget? Nyligen så vädjade Ryssland om en stunds vapenvila. Vad handlade det om? Och varför sa USAs försvarschef Mark Milley att vintern vore ett bra tillfälle för att inleda förhandlingar med Ryssland? Jag heter Vilma Ljunggren, det här är Aftonbladet Daily och med mig i studion har jag Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Han får börja med att beskriva hur det är att strida som soldat i ett vinter-Ukraina.
Det beror väldigt på mycket på var man är någonstans. Men just nu så är det, tror jag, om man tittar på väder och de filmklipp som kommer ut, som att kriga i ett ganska dålig, ska vi säga, tröttsam lerig vinter i Skåne. Alltså i Donbass så är det småbruten terräng och oerhört lerigt. Och det kommer lite snö och det är besvärligt. Alltså allt är blött och lerigt. Och nere i trakten mot Cherson, där är det platt och mer likt Skåne. Men fortfarande blött och jävligt och kallt. Så att om temperaturen pendlar runt noll, då är det väldigt besvärliga förhållanden. För det är svårt att hålla sig torr, varm, mätt och utsövd. Och det vill man ju gärna vara. Och då får man göra det bästa av situationen, det vill säga försöka ha varma kläder som, eller torra kläder man kan byta med. Man kan komma i skydd från väder och sånt där. Men är det svårt, det är besvärligt. Blött, lerigt och kallt.
Förutom det praktiska då, med liksom kyla och att vara blöt, hur påverkar stridsmoralen hos soldaterna av det här?
Det är ju inte kul, men det påverkas ju mycket av om man kan få de här. Får man lite varm mat, kan man vila sig, då ökar ju den. Plus att vi har ju sett också i det här kriget att ukrainarna generellt har en mycket bättre stridsmoral därför att de slåss för sitt eget land. De nymobiliserade ryssarna och de som har varit där längre, ingen av dem verkar tycka att det är jättekul att vara där till att börja med. Så här är det liksom, grundförutsättningarna är olika. Och sen är det också att hur går det i striderna? Nere i Cherson så ökade ju naturligtvis stridsmoralen för ukrainarna på alla fronter, därför man såg att det gick bra. Sen är det svårt att ligga under artillerield eller anfalla fruktlöst. Så att de ukrainska soldaterna i trakterna Bachmut som försvarar mot ideliga ryska anfall, de har det naturligtvis besvärligt. Men ryssarna som anfaller, som dör i driver, deras moral är väl inte superhög heller, får man anta.
Och terrängen blir ju mer svårframkomlig. Du nämnde ju lera där och det kan bli tjäle. Hur påverkar det striderna?
Ja, det påverkar ju väldigt mycket, just för att alla fordon som måste fram, det går långsammare, de kör fast. Alltså man kan ju köra fast med stridsvagn. Hjulfordon glider omkring i lera om de kommer fram överhuvudtaget. Så att det här påverkar både framryckningsmöjligheter och hastigheten. Och slåss man avsuttet, det vill säga går till fots, då har man ju samma problem. Alltså man halkar och trillar och det är bara blött och jävligt. Så att det påverkar möjligheterna till strid. Plus att de lövträd som finns där, de tappar ju löven. Och då försvinner väldigt mycket av det skyl, alltså det insynsskydd som fanns tidigare. Så det är svårare att gömma sig. Och blir det snö dessutom, som det kommer ibland, då, ja, vi vet ju hur liksom färgen förändras. Så har man mörka uniformer så syns man mer och det blir besvärligt på många olika sätt. Och blir det riktigt kallt, ja, då får man ju andra problem med behöver förstärkningsplagg och varm mat och annat. Så att striderna fortsätter, men allting går långsammare.
Och nu när andra länder bistår Ukraina med vapen till exempel, är det något nytt som behövs just till vintern?
Inte i vapenväg egentligen. Alltså de behöver mer av allt, ukrainarna, hela tiden. Mm. Och det är allmänt känt, luftförsvar och sånt. Och sen har det utlovats, men jag vet inte hur mycket som har kommit fram, av vinterutrustning till en enskilda soldat. Alltså man behöver varma tröjor, man behöver förstärkningsplagg, alltså varma ytterplagg. För man kan inte strida i jättevarma kläder, för då blir man svettig, och blir man svettig så blir man jättekall när man sen stannar upp. Utan det man behöver göra är att man behöver ha ganska sval utrustning på sig i den mån det går när man rör på sig. Men snabbt kunna sätta på sig en täckjacka eller täckbyxor när man står still eller det är långsammare. Och den utrustningen utlovats från Kanada, Sverige, Norden, Storbritannien och de baltiska staterna. Så att det kommer nog, plus att det är väldigt många i den ukrainska civilbefolkningen nu som håller på att sticka mössor och vantar och socker och skickar till fronten. Så att här är det nog överlag ganska bra för ukrainarna, inte lika mycket för ryssarna.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, de stora problemen som vintern för med sig för kriget, det framgår nog tydligt här idag. Men om man går till historien så har som sagt vintern även kunnat bli en fördel för en stridande part i krig. Till exempel så kan man se till när fransmännen stred mot ryssarna i Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Då kom den ryska vintern ovanligt tidigt, vilket bland annat bidrog till fransmännens stora nederlag, eftersom att de inte var lika vana vid kylan. Så om vi då ser till Ukraina-kriget, finns det någon sida nu som eventuellt kommer att ta vintern till sin fördel? Vi hör Joakim Paasikivi igen.
Alltså, själva vädret är ju neutralt, men den som har bäst utrustning och bäst utbildning får ju fördelar. Och om man som ryss nu, det verkar som att de vill ganska mycket försvara en front och hålla den stilla för att vinna politiska fördelar i väst och skapa en flyktingvåg med bombningarna. Om man då är i någon slags halvt vattenfylld skyttegrav, då är det inte särskilt roligt och så blir det kallt. Och kan då ukrainarna utnyttja det, att man har rörlighet och man har bättre utrustning, ja, då har man en fördel av vädret. Sen blir det också en fråga om, blir det djup tjäle så att det blir lättare att köra, ja, då kan man ju ta upp en rörlig strid på ett annat sätt igen. Och det borde också kunna gynna ukrainarna. Men det är svårt att säga riktigt hur och var. Därför att nu är det fortsatt ett utnötningskrig och sen får vi se var ukrainarna kommer att välja och försöka göra en nästa offensiv.
Du sa ju där att Ukraina hade bra utrustning. Och samtidigt sprids det filmen där ryska soldater klagar på sin utrustning. Är de sämre vinterrustade än Ukraina?
Ja, det verkar så. Alltså det är anmärkningsvärt mycket information som kommer från det ryska hållet om hur dåligt de är utbildade och utrustade. Och hur illa de är motiverade på grund av det. Alltså jag har inte sett så många filmklipp där man klagar på kriget utan på dålig utrustning och dålig utbildning. Och det finns också en massa videoklipp där man verkligen ser hur dåligt utrustade de är, att de får dåliga grejer. Och det där sänker både moralen och stridsförmågan. Alltså det man blir inte lika duktig på att slåss när man är blöt och kall. Det är klart. Och det där är lite anmärkningsvärt eftersom ryssarna, det är ju ingen överraskning för ryssarna att det kommer vinter. Det är ju ett stort land och man har bra förband. Men också många av de förband som ja, vi vet var bra på vinterkrig, de sattes ju in i februari vid invasionen. Och många av dem är ju i princip utraderade också. Så att de som finns nu, alltså det är de här nymobiliserade. Och även om de är liksom vana vid kallt väder, har de inte rätt utrustning så blir det inte särskilt bra.
Ryssland vädjade ju nyligen om en stunds vapenvila. Vad handlade det om?
Ja, det är att de vet att det går dåligt. Mm. Alltså, all vapenvila gynnar ju dem mer, för då kan de bygga upp sina styrkor igen och försöka vila ut dem. De 300 000 som skulle mobiliseras, jag försöker utbilda och få ner dem. Ukrainarna har ju inget som helst intresse av någon slags vapenvila, utan här är det ett sätt för ryssarna att rädda det som kan, men jag tror inte de kommer gå med på det.
Men tappar man inte masken lite eller blottar strupen liksom när man vädjar om vapenvila så?
Ja, det de gör är att de försöker klä allting i fredstermer. Alltså både den utrikespolitiska talespersonen Sacharova och nu Kremls talesman Peskov har ju de senaste veckorna sagt ungefär samma sak, att vi är alltid beredda till fredsförhandlingar. Och så lägger de till att ja, men den särskilda militära operationens mål ska uppnås i alla fall, eller att man måste ta hänsyn till läget på marken. Det vill säga, de vill behålla det de har tagit och så vill de att ukrainarna ska sluta befria sitt land. Ganska genomskinligt, men det är just det här att de försöker appellera till någon slags fredsvilja och att de själv skulle vara flexibla. Men egentligen så är det bara fråga om att behålla det som de har tagit.
Och på tal om fred, hur man nu definierar det. En annan sak som hände nyligen var ju att USAs försvarschef Mark Milley sa att vintern vore ett bra tillfälle att inleda förhandlingar med Ryssland. Varför tyckte han det, tror du?
Ja, alltså samtidigt så tog han upp de här stora förlusterna på båda sidor. Och sen har han dessutom backat ganska rejält, förmodligen efter att någon har pratat med honom från Vita huset. Det är lite oklart för mig varför man skulle göra det. Det finns ju inga tydliga fördelar för Ukraina att lämna bort delar av sitt land och sin befolkning. Man har ju facit hur fruktansvärda förhållanden är på dem, eller har varit på de ockuperade områdena och fortfarande är på de som är annekterade illegalt av Ryssland. Däremot så är det väl klart att alla vill att kriget ska ta slut. Men då är frågan, vilka villkor är det frågan om? Och här säger Ukraina att ja, men det är ju hela landet befriat, ryskt krigsskadestånd och en krigsförbrytarprocess mot Ryssland. Medan Ryssland säger att nej, men vi vill ha det vi har tagit. Så frågan är, alltså, vad skulle man förhandla om? Och här säger ju också ukrainsk lag att man faktiskt, de har stiftat en lag om att de inte får förhandla med Putin. Så att, ja, svårt att se det där. Men den ryska linjen ja, är ju, tror jag, att frysa frontlinjerna, skapa ett helvete för den ukrainska civilbefolkningen som flyr till EU. Och då skulle EUs befolkningar sätta press på regeringarna som skulle sätta press på Zelensky och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och jag tror att det är den stora ryska strategin och jag tror inte att den kommer lyckas. Stödet till Ukraina förefaller vara ganska obrutet.
Men civilbefolkningen har väl ändå drabbats hårt av ryssarnas attacker på sistone. De har ju slagit ut energisystem och så vidare. Hur blir det nu också då under vintern? Det känns ju som att det kan bli extra tufft.
Ja, nej, men det är förskräckligt. Och det är verkligen en oerhört cynisk metod från ryssarnas sida att gå på civilbefolkningen så tydligt. Det har också rysk propaganda-tv verkligen sagt att civilbefolkningen blir ett vapen då mot EU när man gör det här. Är förskräckliga förhållanden. Och här är det liksom en tvekamp då mellan å ena sidan ukrainsk reparationsförmåga och luftförsvar och å andra sidan ryska robotar och drönare. Än så länge så är den ukrainska reparationskapaciteten ganska bra. Alltså de får ju upp relativt mycket av sitt elsystem, men det är svårt. Det är ju materiel som är svårersättlig i de här ställverken och alltså energitillförseln. Men den ukrainska befolkningen har ju också visat sig vara anmärkningsvärt tålig. Och sen, ja, som i fallet med Cherson nu säger ukrainska myndigheter att ämen, evakuera. Och så erbjuder man då andra ställen att bo på, alltså i Ukraina. Men ja, vi får hoppas att ryssarna inte lyckats slut mer av elförsörjningen över tid, utan att det blir någon slags drägliga förhållanden. Men ja, ser man historiskt på andra konflikter så ja, människan utstår väldigt mycket bara man har motivation.
Ja, vem skulle du säga håller i stafettpinnen nu då? Ukraina rapporterar ju om framgångar och som du sa, många döda ryssar. Vem är i framkant?
Ja, Ukraina har initiativet, det de har haft sedan i somras. Det är svårt att se, och jag kan definitivt inte se några möjligheter till en rysk offensiv någonstans av någon kaliber. Utan det vi väntar på är att se var kommer ukrainarna gå framåt nästa gång och när kommer de att göra det. Att Ukraina har initiativ, det tror jag är helt klart. De har en större möjlighet att välja, de har större möjlighet att omdisponera sina förband, och plus att de får hela tiden en tillförsel av, ja, från Storbritannien, utbildad personal och vapenstödet. Så att ja, Ukraina har överhanden, men just nu pågår ett utnötningskrig med stora förluster båda sidor.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Ljunggren, och tack för att du har lyssnat, så hörs vi snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.